Välkommen till hösten och jobb och skola och nya rutiner.
Ja, och med nya rutiner kommer ju nya glutenfrågor. Måste man verkligen lämna en intyg till skolan varje termin? Får matsalen verkligen sätta havremjölk på glutenhyllan?
Ja, därför kör vi idag en AMA-special. Ask me anything, eller ask us anything. Med skor- och nystartstema helt enkelt.
Då kör vi!
Det gör vi! Vi har ju ställt frågor på Instagram. Mm. Både Celiakiförbundet och jag på min Smilla glutenfritt liv Instagram.
Så alla får vara med.
Exakt. Och vi har fått in så mycket frågor. Så jag tycker att vi kör bara pang på frågorna.
Det gör vi.
Hur mycket krav tycker ni att man ska ställa på skolan?
Ja, alltså man ska ställa ganska mycket krav på skolan.
Okej, det finns en följdfråga nämligen. Vi kör den då på en gång. Jag har bett om att få komma in i skolköket för att säkerställa att allt går rätt till. Men blivit nekad. Får jag kräva att komma in i köket ändå? Eller vad säger lagen?
Det här är ju väldigt, väldigt klurigt för att säga. Det kanske inte är klurigt alls egentligen. Men det är så att alltså, man kan inte riktigt kräva att få komma in på skolan om de säger nej.
Nej.
Om de faktiskt är så att de säger nej. Vilket är konstigt. Det kan ju vara som hygienskäl och olika saker. Men då, alltså, på något sätt så borde man kunna tvätta sig eller låna en rock eller vad man nu ska ha för någonting för att kunna gå i köket. Eller bara in i matsalen där barnen ju går in varje dag.
Mm, just det.
Bara för att gå in och se hur det går till. Den här människan kanske vill se hur de lagar maten. Eller att de vill se liksom hur det går till när de ska ta maten eller få den serverad.
Mm.
Det är lite olika saker. Jag tänker att gå in i köket och se hur de lagar maten. Jag vet inte om det ger sig jättemycket förutom att man ser då såklart om de är jätteohygieniska. Men då tycker jag att då är det bättre att ring kommunen då om du är orolig. För då får kommunen komma och kolla saker som du kanske inte ens kan se själv.
Just det.
Men däremot i det här, så här flödet där man då får mat eller själv tar mat. Om det är en buffé eller om det är liksom då, så här servering. Där har jag svårt att se varför man skulle neka någon att få se det.
Nej.
Så jag tycker då att prata med dem. Om det är så att de vägrar, som kontakta kommunen då ändå. Prata med livsmedels, liksom då, inspektörerna och fråga. Vet ni någonting om den här skolan?
Ja. Det kanske är en större varningsflagg än bara celiakimässigt om man inte får se hur någonting går till.
Ja, men precis. Om man inte blir insläppt i matsalen där som sagt både barn och personal och andra kommer in liksom där, det tycker jag låter väldigt märkligt.
Ja.
Men just i köket då tycker jag det är bättre att prata med livsmedelsinspektörerna.
Låter bra. Finns det inspektörer som kontrollerar skolkökens hantering av mat till just celiakister?
Det finns ju livsmedelsinspektörer.
Mm.
I alla kommuner i Sverige.
De man ska ringa om man inte får komma in i skolan.
Exakt. Eller om någonting händer.
Ja, just det.
Någonting går fel på skolan. Eller på en restaurang, eller på ett café, eller var som helst. Så ska man kontakta dem direkt. Så de kan ta och kolla vad som hänt. Och hjälpa till med att se till att det inte händer igen. De har inte liksom specialfokus bara på att kolla hur de som har med celiaki, liksom hur de får med sin mat. Alltså när de gör sin tillsyn så är det så att väldigt många kanske inte tänker på det som först.
Just celiaki, alltså många mattanter eller skolbespisningspersonal, personer.
De som jobbar i skolrestauranger. Eller?
Just det.
De kanske inte har stenkoll på allting. Men jag tror att de flesta har nog ändå ganska bra koll. Vad jag förstår så är det inte jätteofta som det blir helt fel just vid liksom skolbespisningsgrenen. Och när det går fel då blir det oftast väldigt fel.
Mm.
De jobbar ju med just den här grejen. Med att servera barn mat som ska vara bra och säker och nyttig. Men de här som kontrollanterna då från kommunen, det är nog bra att höra av sig. Har man ett barn med celiaki eller med någon annan sjukdom som är för specialmat, prata med dem. Så att de sen, när de kommer till skolan och gör tillsyn, att de då har med sig. Att, just det, vi måste kolla också hur det är med specialkosten vad det gäller glutenfritt. Särskilt om man har något liksom, jag säger, någonting som man tycker verkar vara mysko.
Ja, jag fattar. Men det känns lite överdrivet, eller? Alltså, om jag skulle få ett barn med celiaki som ska börja skolan, ska jag innan barnet ens börja skolan så kontakta kommunen och bara, hej, kan ni göra en tillsyn?
Nej, det tror jag faktiskt inte man behöver göra.
Nej.
Utan det är mer så här, att märker du att det liksom är någonting som är lite smålurt?
Ja, då kollar man.
Kontakta dem då och berätta just särskilt här att det är celiaki, kolla hur liksom glutenhanteringen kan vara, om det nu är någonting som verkar mysko.
Jag fattar. Det här är inte en fråga jag har fått in, men det är en personlig fråga från mig.
Mm.
Jag minns en gång när jag var liten så fick jag i mig gluten via skolmaten. Då var det så att jag satt och åt och mathanten kom liksom rusande och bara, nej vänta, jag hade fel, det var inte glutenfritt, nu tog du av den där. Aj, typ.
Ja.
Jag minns det som att de mejlade mina, eller ringde typ mina föräldrar och sen fick jag gå hem. Och det var det som hände. Men borde jag eller mina föräldrar ha agerat annorlunda i den situationen?
Alltså egentligen ansvaret är ju på skolan att själva kontakta kommunens livsmedelsinspektörer då.
Mm.
För det har blivit fel. Då ska de kontakta kommunen och säga hej, här blev det fel, kom och typ kolla så att vi inte gör om det.
Men stackars kockar, hon var så ledsen när hon insåg sitt misstag.
Ja, och det förstår man ju. Men här, någonstans blev det ändå fel.
Ja.
Och då är det bra att kommunen kommer ut, eller som då inspektören från kommunen kommer ut och kollar så, här, så att det inte kan bli fel igen.
Mm.
Det handlar inte om att man ska skicka kommunen på dem för att, kommunen
sparka
ska...
Dem.
Nej, precis. Det handlar inte om att man ska göra livet surt för någon.
Nej.
Det handlar om att de ska ju få stöd och hjälp och inte göra fel igen. För de vill ju inte göra fel. Så utan när man kan sprang liksom och verkligen hade panik för att så här, insåg att den hade gett fel information till dig.
Mm.
Och så kan det ju vara att man gör fel.
Mm.
Men att man låter ansvar för det och ser till att det inte blir fel igen. Och då är ju ett av stegen att man ska kontakta kommunen.
Just det.
De flesta skolor gör inte det.
Nej. Och hittar man det liksom på internet, alltså sin kommuns typ infomail, eller var vänder man sig?
Man går in på anmälmaten.se.
Åh, det var som att det var en menarade brev. Jag menar, min fråga. Men bra, det är klart man ska göra det. Anmälmaten.se.
Eller anmälmaten.nu.
Eller anmälmaten.nu.
Stava med ä eller med a.
Jag har reggat alla domäner
som måste kunna komma fram.
Ja, det är alltså Celiakiförbundets egna tjänst, men som då man kopplas direkt till rätt person på rätt kommun.
Precis, det skickas direkt till kommunen som där det har hänt.
Så smart.
Det är jättesmart.
Det är rätt många barn som får diagnos, inom citationstecken, av sina föräldrar. Vad säger ledare i skolan om det? Eller Linus då,
nu får jag vara en ledare i skolan.
Exakt.
Jag skulle nog tänka mig att ledare i skolan och väldigt många andra tycker att man inte ska göra det med sina barn. Och det spelar ingen roll om det är en celiakidiagnos eller någon helt annan diagnos. Alltså om ditt barn är sjukt, ta det till en läkare. Vi vet att med celiaki kan det ta då, alltså upp till 10 år från att du har pratat med läkaren första gången. Tills du får en diagnos.
Men mitt barn ska till skolan imorgon och vill inte ha panerade fiskpanetter.
Nej. Men då tänker jag så här. Säg till skolan då att mitt barn tål inte gluten.
Nej.
Tror vi. Så att det kluriga då är ju att när man ska ställa diagnosen så måste ju barnet äta gluten.
Mm.
Det är det som är det kluriga. Och då är det så att om du har påtalat för läkaren att jag tror att mitt barn har celiaki och läkaren vägrar utreda, då kan du anmäla det till patientnämnden i regionen. Det är alla regioner har en patientnämnd där man liksom då, när läkarna gör fel, uppenbart, så kan man höra sig dit. Det bästa är att prata först med läkaren, prata med läkarens chef, se till att vi verkligen misstänker att det är celiaki. Vi vill att ni kollar det. Enklast är såklart att gå till en annan vårdcentral och be om hjälp. Men det kan ändå vara bra att prata med patientnämnden om då chefen inte heller reagerar, så att det inte händer andra barn.
Ja, men det är ju då man själv, eller barnet inte får sin diagnos. Men säg att man misstänker att barnet har celiaki. Man går till en läkare och man ska utreda det här. Jag vet, alltså man ska ju äta gluten för att liksom provocera fram en reaktion så man kan mäta den, så att säga. Men det hade ju känts väldigt jobbigt, tycker jag, att så här, tvinga mitt barn att äta gluten som man vet att det kommer må dåligt av i skolan dessutom. Alltså ska den kräkas på rasten?
Nej, men det är verkligen jobbigt. Och just det här är som att man ställer diagnosen genom att utsätta barnet eller den vuxna för gluten är inte en bra grej.
Nej.
Och därför jobbar de också på att hitta diagnosmetoder som inte har med gluten att göra, utan att man kan kolla på andra sätt.
Det tycker jag låter bra.
Men just nu så är det så att om man ska utreda celiaki så måste man äta gluten under tiden fram tills man får sin diagnos.
Ja.
Sätt inte diagnos själva, utan prata med läkare.
Men hur vanligt är det egentligen att föräldrar ställer diagnoser inom situationen på sina barn? Det känns inte så vanligt, eller?
Jag ska säga att det var nog vanligare för några år sedan.
Okay.
Nu har man liksom skärpt kraven i många kommuner och många skolor. Att man kräver läkarintyg för att de ska få specialkost.
Just det.
Medicinsk specialkost då. Men liksom för några år sedan, då var det, och det var särskilt så här, Stockholms innerstad.
Mm-hmm.
Kan vara lite grann i Malmö och Göteborg också, men vi vet hur det är mest Stockholms innerstad. Där väldigt, väldigt många barn inte tålde gluten bland annat och laktos och räkor och fisk och allt vad det kan ha varit.
Mm-hmm.
Sen införde man krav på läkarintyg och den här andelen av barnen som behövde specialkost sjönk drastiskt.
Förstår. Okej, okay. Då är fog för den här frågan då helt enkelt.
Ja, men det var ju så här, önskekost var väl det mer som de tänkte så här, föräldrarna. Fast de tänkte att det var medicinsk specialkost.
Ja, just det. Det låter som en i min klass som inte tyckte om lök, som fick bli allergisk mot lök. Men han fick inte heller äta liksom lökfri mat sen när man behövde ha intyg på.
Nej, okej. Nej.
Så att, ja.
Nej, men alltså, tanken är också att de som faktiskt har besvär ska gå till läkare och få det utrett om det verkligen är det. Eller om det är något annat. Det kan vara liksom en annan sjukdom som döljer sig bakom besvär. Som man upplever att har med något visst mat, livsmedel att göra.
Just det. Men jag har en jättebra fråga här. Nästa fråga. Hur ofta måste man egentligen förnya sitt intyg? Räcker det inte att visa det en gång?
Det kan man tycka.
Ja, det är väl en livslång sjukdom. Om man inte, som till exempel Gustav i förra avsnittet, då blir helad av Gud.
Ja, eller att man får liksom då, som läkarna säger då, att det kanske inte är Gud, utan det är mer att man får en paus i sin celiaki. Och som sagt, det är väldigt, väldigt ovanligt och man blir inte av med det, utan man är mer som att man blir symptomfri en viss period.
Just det, lyssna på förra avsnittet då om ni vill höra mer om det här.
Ja, verkligen. Ja.
Men okej, hur ofta måste man förnya sitt intyg?
Sveriges kostchefers liksom, branschorganisation, de har tagit fram rekommendationer som de har skickat ut till alla medlemmar runt om i Sverige. Alla som då kostchefer på kommunerna eller ja, skolrestaurangchefer och sånt där. Där de skriver då att just vad gäller celiaki så är det en livslång sjukdom. Det bör räcka med ett intyg. Och det bör också räcka liksom att du har då kanske det från du fick diagnosen, att det är daterat sig 2003.
Ja.
Och du kan använda det liksom fast det är 2022.
Mm.
För du har fortfarande samma sjukdom. Och du kommer att ha den liksom. Den försvinner liksom inte.
Nej.
Så det är väl liksom det, den egentliga, så som borde gå till. Men sen vet jag också att många kräver det varje termin. För att de menar att de lägger in det på något särskilt system eller något sånt där. Och haft problem. Det var en pojke för något år sedan, 2-3 år sedan, vars föräldrar inte hade lämnat in då den som de ville ha varje termin.
Mm.
Fast de hade fått in ett läkarintyg på att han har celiaki som är livslång.
Mm.
Och då till slut så vägrade skolan ge honom mat.
Ja.
Ni har inte lämnat in, då ska inte han ha mat. Mm. Så får man inte göra. Det är ju liksom jättekorkat och jätteolagligt. Men skolorna gör ju mycket konstiga saker.
Ja.
Och så här, man kan ju anmäla allting såklart, men man kommer ju inte jättelångt oftast med anmälningar, utan oftast är det enklaste att prata med dem eller prata med någon annan eller prata med någons chef eller sådär.
Men finns det någon liksom hänvisning? Kan man typ skicka någon länk så här, det här är rekommendationen, man ska inte behöva ge ett intyg varje år?
Ja, Kost och näring, som då är branschorganisationen för liksom då, som ansvarar för maten i kommunen bland annat, de har nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Och den nya versionen som kom ut i år, 2023, den finns både på celiaki.se och du kan googla annars efter det här. Där står bland annat då just det här, att man har man celiaki så är det liksom ett intyg som gäller, eller som räcker snarare.
Ja, men bra. Då kan man i alla fall luta sig lite mot det och hoppas att man kan få igenom det även på sin egen skola.
Ja, och annars får man kontakta mig på ombudsman@celiaki.se.
Superbra. Oatly är standard på allergihyllan. Men hur ska celiakisten tänka där?
Ja, Oatly är verkligen standard.
Ja.
Och vi vet om att det är jättemånga skolkök som använder Oatlys produkter i den glutenfria maten.
Ja, även så här matlagningsgrädde eller vad det nu heter.
Ja, de har ju massa produkter som är jättebra och jättepraktiska och som nästan alla tål.
Ja.
Men när det gäller celiaki så garanterar inte Oatly att det är under 20 ppm i deras produkter.
De garanterar inte att det är under 20 ppm.
Och då får man inte ha det glutenfri mat.
Nej.
Det är glutenfritt som gäller. Så att vi har haft exempel på liksom barn som har fått mycket, alltså, ska jag säga, deras kost har baserats mest på Oatlys-produkter som de har trott var glutenfritt på skolan. Vi hade något barn som inte växte under skolåret, eller under terminerna. Sen under liksom då sommarlovet så växte barnet igen och mådde bra. Sen under terminerna så var det dåligt.
Mm.
För att det fick då Oatlys-produkter hela tiden.
Okej.
Okay. Med liksom lite vete, lite gluten i.
Mm.
Och det funkar inte. Så att man får inte ha liksom Oatlys-produkter alls. Så att det kan vara bra att säga till. Påminner dem om det. För jag har snackat med liksom flera stycken som jobbar inom skolkök som menar då att det är en sån här sak som man tycker inte är celiaki så, eller förstår inte att det är så himla allvarligt.
Nej, det är väl också lite tveksamt med just så här havremjölk och sånt. Att det har liksom det har väl varit olika bud fram och tillbaka och liksom, så att just det kan man förstå kanske att det är lite
ja, havre knitsig. Har ju varit en grej som man har haft att man ska inte äta det, sen ska man äta havre. Och sen glutenfri havre. Men det är ganska länge sedan ändå. Det är ju liksom 10 år sedan man hade debatten egentligen.
Jag känner fortfarande inte den ganska.
Jo, men det är fortfarande så att många som jobbar i skolkök har jobbat längre än 10 år.
Just det.
Så att när de lärde sig saker och var liksom så här öppna för en massa input, då kanske det här var en aktiv debatt.
Mm.
Eller att det var det som inte tillåtet eller att det var tillåtet. Mm. Så att man har ju lärt sig någonting någon gång för länge sedan oftast som man sedan kommer ihåg. Men just ortosprodukter får inte vara i glutenfri mat. Så att det kan vara det som att bara ja, se till.
En följdfråga på det då.
Mm.
Kan man kräva att ens arbetsgivare eller skola köper in glutenfri havremjölk istället för Oatly?
När det gäller skola så definitivt tänker att de ska ha glutenfri havre.
Men om det är, alltså, det är väl bara en smakpreferens då egentligen, tänker jag. Alltså, jag kan väl ta vanlig mjölk hit.
Ja, kan du ta vanlig mjölk så går det bra. Men för de som behöver ha, kan säga, mjölkfritt.
Ja, okej, nu utgick jag väldigt för mig själv här. Tänkte. Jag tänkte att man bara vill ha i kaffet för det är godare. Men det är klart, det finns okay. Ju folk som är mjölkproteinallergiska och har celiaki. Och det är för dem den här frågan istället. Jag backar direkt.
Nej, men jag tror att det kan vara många som tycker att det är gott. Och så här, det är ju jättepopulärt med havrelatte och liksom allt
ja,
det kan vara
för någonting.
Men det är så att i skolmaten, då ska det ju vara anpassat för det barnet som liksom behöver ha det. Så att om du nu ska ha havremjölk, just då ska det. Den vara glutenfri.
Ja. Men okej, om man tweakar frågan då. Om man, till exempel som jag på mitt jobb, har Oatly vid kaffemaskinen.
Mm.
Och man tycker att det är godare med Oatly, men det finns också en vanlig mjölk liksom, som man kan ha i. Kan jag ändå säga att jag skulle vilja att ni köper in glutenfri havremjölk?
Alltså jag tänker så här, om de erbjuder havremjölk till folk som tål vanlig mjölk.
Ja, det står framme, lika många förpackningar varje.
Ja, då tänker jag, då kan man säga, kan ni köpa in en glutenfri också? För det är uppenbart att det inte handlar om att det är bara till de som är mjölkproteinallergiker.
Nej.
Eller laktosintoleranta, att man inte köper laktosfri mjölk. Men däremot, om jobbet inte erbjuder kaffe överhuvudtaget och inte mjölk, då kanske man inte kan kräva det. Men däremot, får andra någonting så har du också rätt till motsvarande.
Mycket bra. Ska jag ta med mig. Hur är det med soja? Vad får skolköken för information egentligen? Tycker att alla säger olika. Det är lite samma där som Oatly-grejen.
Ja, det är det. Och det kluriga är ju att soja är ju liksom då säker för människor med celiaki. Det är nästan till alltid, ska man säga. Det bryts ju ner då liksom under jäsningsprocessen.
Mm.
Men det är ändå krav på att de produkter som du använder i glutenfri matlagning ska vara glutenfria. Punkt.
Jaha, så att hemma kan jag liksom äta en vanlig soja?
Ja.
Men skolköket får inte hälla vanlig soja i den glutenfria maten?
Nej, precis. Det måste vara så att vara märkt glutenfri, den sojan som de använder i skolköken.
Okej. Jag har gått på många olika skolor och alla har haft olika system för att informera om allergener slash att ta maten. Men vad är egentligen det bästa sättet? Kan man påverka skolan att ändra sitt system om man tycker att det inte funkar?
Ja, alltså det finns väl lika många sätt som det finns skolor kan man tänka egentligen. Men det finns en hel del forskning gjort på det här. Det finns ganska mycket liksom att man typ ställer den glutenfria maten högst upp längst bak så att det inte kan falla ner gluten på den. Lägg den inte närmast och liksom sist i maten så att alla liksom drar all mat över den glutenfria maten.
Just det.
Men vi pratar ganska mycket om det här med en skolrestaurangbiträde för några år sedan.
Ja.
Och det avsnittet det heter Skolmaten, rätt till likvärdig kost. Då pratar vi med Ulrika Hagebö som är restaurangbiträde.
Just det, det avsnittet är jättebra att lyssna på om man vill grotta ner sig i just den här frågan. För det är ett enormt svar på
den. Det är väldigt, väldigt stora resonemang där. Så att jag tror att det är bättre att lyssna på den i sin helhet.
Men kort sagt kan man ju säga att det är självklart att man kan påverka skolan om man tycker att det inte funkar.
Ja, och prata med dem.
Ibland känns det som att de inte har smakat maten som serveras. Borde inte det vara ett krav?
Det tycker jag väl ändå man skulle kunna kräva.
Alltså verkligen. Dagens brinn. Att ändå de måste kunna smaka det som serveras och säga att det är gott.
Ja, men det får man faktiskt tycka. Alltså det är ändå liksom ett krav. Det ska vara näringsriktigt. Men det kan ju inte vara äckligt för du äter ju inte något barn upp maten. Alltså det är ändå liksom... servera mat som inte har smakat, det tror jag att... Det gör man kanske inte riktigt.
Jag minns en gång när det var en mattant som serverade mig en glutenfri pasta som var alltså som gröt. Det var alltså det var den mest sönderkokta pastan jag har varit med om. Och hon tittade på mig och sa, förlåt, Olof. Då känner man, man måste väl ändå, där finns det väl ändå lite utrymme för förbättring.
Ja, koka en till pasta fort. Ja, man ser att verkligen. Det blev gröt. Om det verkligen är så att maten alltid är äcklig, prata med dem då.
Ja.
För det, alltså, det, man kan göra mat med god fast den är glutenfri.
Verkligen. Och man, det kanske goes without saying, men man kan ju också ha en trevlig ton. Det behöver inte vara så här, smakar ni ens den här maten? Utan så här,
nej.
Jag har upplevt ett tag att det kanske inte är jättegott. Typ. Ska vi smaka på det tillsammans?
Man får ha en liten trappa. Man får börja väldigt, väldigt trevligt. Sen så, alltså så här, lite längre upp.
Sen ringer man kommunen.
Exakt. Men börja med att prata när det gäller såna här saker.
Hur kan man få skolan att välja de bästa produkterna och inte bara de receptbelagda eller de billigaste?
Ja, jag förstår frågan liksom att man väljer det billigaste brödet,
ja.
Som kanske inte alltid är det godaste. Men dels så handlar det om liksom näringsinnehåll. Alltså, skolmaten ska ju ändå vara liksom, hålla en väldigt hög kvalitet.
Mm.
Vad det gäller liksom då näringstäthet och allt vad det kan vara för någonting. Sen tror inte jag att alla alltid följer allting liksom slaviskt. Jag tycker ändå så att det kan vara bra att påpeka om man märker att det skiljer sig från så här, normalkosten. Att man alltid får liksom väldigt vitt, näringsfattigt bröd till exempel, och andra får fullkornslimpa eller vad kan vara någonting. Då får man ju säga till.
Just det.
För det finns glutenfritt bröd som är mer näringsrikt.
Ja, och jag upplever också liksom, när jag har varit yngre och gått i skola att de som lagar maten vill ju oftast att det ska vara gott och bra. Liksom. Det är väldigt få som är onda personer och bara vill liksom förstöra för en. Så att, det var någon gång vet jag att jag sa typ så här, eller jag vet inte om de såg eller om jag sa att så här, min macka smular alltid sönder och det är typ inte så gott bröd. Och att det var då så här, men gud, vet du något bättre bröd? Kan inte du berätta vilken tycker du är godast? Särskilt kanske om man går på en mindre skola. Att det är, eller om man är 3-4 personer som har celiaki.
Mm.
Det är ganska lätt då att köpa in liksom ett gott bröd istället.
Precis.
Så att alla blir nöjda. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiförbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Då går vi vidare på lite olika frågor som gäller just hemkunskap.
Ja.
Vi kör direkt. Jag är nyfiken på hur det fungerar med hemkunskap för min son som ska börja med det om 2 år. Och så en annan fråga som jag kan ta på en gång. Mm. Vad har ni för tips för att hjälpa sitt barn så att de inte känner sig utanför på grund av celiakin på hemkunskapen?
Här tänker jag att det är bra att prata med dem för att de som har handen som då om hemkunskapsämnet, de jobbar ju inte alltid i skolmatsbespisningen liksom i skolrestaurangen.
Nej.
Och har kanske inte alltid stenkoll på allting där. Så att prata med dem.
Liksom, som barnet eller vuxen?
Som vuxen.
Ja.
Tänker jag så här, bara hör av dig liksom till den som ska ha ditt barn. Kanske inte behöver gå 2 år innan, men liksom i alla fall på våren och den ska börja på hösten. Och bara hör, liksom, berätta då att mitt barn har celiaki. Förbered gärna, eller liksom, man kanske kan ge några tips eller något sånt där.
Mm.
Och då tänker jag, då får vi ju tipsa om ett avsnitt vi hade.
Just det.
Avsnittet heter Camilla Hamid, bakning, hemkunskap och celiaki. Hon är ju både bloggerska och kock och bagare och allt vad det är för någonting. Men hon är också hemkunskapslärare.
Ja, var i alla fall tror jag. Nu är hon inte det längre.
Nej,
men,
inte.
Ja, hon har slutat.
Men, hon är i alla fall utbildad sån.
Ja, och hon var ju världens bästa person när vi intervjuade henne om det här. Alltså det avsnittet tycker jag också man skulle kunna skicka till hemkunskapslärare som
verkligen
lite inspiration. Ja. För hon hade ju verkligen mycket bra konkreta tips på vad man kan tänka på.
Ja, precis. Och både till liksom föräldrar, till barn och till just till lärarna själva.
Verkligen. Ett annat litet tips från mitt håll är att ofta som celiakist har man lite koll på vilka i skolan som har celiaki. För man tar ofta pastan samtidigt eller man liksom samlas vid allergibordet. Typ. Och då om det är någon som är något år äldre så kan man ju fråga den personen. Så här, har du hemkunskap? Hur tycker du det har funkat? Och få lite indikation om det verkar liksom, som att de inte har så bra koll, allt är piss eller allt funkar toppen.
Precis, men det är jättesmart.
Man är oftast inte den första som ska ha hemkunskap som celiakist. Nej. Som någonsin.
Nej, det är man nog inte.
Vad har man rätt till när det kommer till hemkunskapen? Kan mitt barn tvingas laga eller baka med gluten? Eller måste läraren ha beprövade glutenfria recept och råvaror till det?
Här vågar jag faktiskt inte riktigt svara om man har rätt till att inte baka med gluten.
Är det så?
Det är ju så att gluten måste ju in i munnen.
Ja.
Ner i tarmen för att det ska kunna skada dig om du har celiaki.
Mm.
Beroende på vilken mat du lagar och hur du lagar den. Alltså kokar du pasta så flyger du inte liksom loss glutenpartiklar i luften och hoppar ner i dig.
Men jag kan ju inte provsmaka.
Nej,
jag lär mig ingenting.
Det är helt meningslöst. Liksom... Det låter ju väldigt korkat.
Ja.
Så jag tycker att fortfarande så här, man ska definitivt säga till. Men liksom just det här med att om man har rätt till är, tror jag, lite svårt att säga exakt så.
Mm.
Men fortfarande säga så att utbildningen ska ju komma dig till gagn.
Ja.
Alltså du ska ju lära något, du ska ju kunna saker när du kommer därifrån. Så att om man inte tar hänsyn till att du har celiaki så tycker jag att då har man ju misslyckats. Men fråga, jag vågar inte svara på exakt vad man har rätt till exakt.
Nej.
Men däremot, du ska ju inte få utsättas för risker för att fira gluten. Att baka till exempel med glutenmjöl. Det ska du ju inte göra.
Nej.
För där kan ju inte läraren säkerställa exakt hur mycket som kommer i dig eller hur mycket du tål.
Nej.
Heller.
Nej, just det.
Eller hur mycket du fått i det senaste dygnet eller sånt där. Det vet de inte alls. Så det ska du ju inte utsättas för.
Nej. Men jag kan tänka att det är väl också lite så här en avvägning. Det här är min spekulation. Det här kanske inte blir som förbund står bakom. Men att det är svårare att baka glutenfritt. Och det kanske tar längre tid. Det ska vara längre jäsprocesser och sånt där. Och då kanske man får då ett sämre resultat. Eller det blir inte lika bra det man bakar som är glutenfritt. Som ens kompisar bakar. Och sen ska man få betyg på hur bra de här bröden blev. Liksom. Kan det inte vara smart då att välja att baka med gluten för att liksom säkra sitt betyg? Typ? Eller hur funkar det med det där?
Men samtidigt, det är liksom vad är funktionen i framtiden för att du ska lära dig baka med gluten?
Mm. Men jag vill komma in på mitt gymnasium.
Ja, jo, precis.
Alltså, om man ska vara krass.
Men så att, de kan ju inte sätta betyg där du missgynnas utifrån din funktionsnedsättning.
Nej.
Du får ju inte missgynnas oavsett om det är betygssättningen eller om det är i undervisningen eller vad det nu kan hända för någonting. Så att du får ju liksom inte behandlas sämre för att du har en sjukdom.
Nej.
Om de gör något sånt där, det är ju sånt där betyg som jag tänker att man skulle kunna överklaga.
Just det.
Om det skulle hända. Men tänk att prata med den läraren i förväg. Så att den är förberedd kanske men ett halvår innan eller sånt där. Så att har den aldrig tänkt på det här och kanske låta ett barn med celiaki baka vanligt mjöl eller vad det kan vara för någonting. Kanske den kan tänka om och då ta någonting man kan baka på lektionstiden.
Ja.
Och så dessutom så är ju liksom själva resultatet, alltså hur fint brunt ditt bröd blev, det är ju inte det som du sätter betyget på.
Nej, just det.
Även om det säkert kan ha det som en funktion i liksom vilket betyg du får, så får du fortfarande liksom inte särbehandla någon sämre för att de har celiaki.
Just det. Och det är väl också lite gamla betygssystemet, att man liksom då betygsatt mer på resultat och nu mer på typ reflektion och process.
Ja, men fortfarande. Alltså, du får inte särbehandla någon sämre.
Nej.
För att de har en sjukdom.
Vi kunde inte låta bli att också säga att så man får fråga vad man vill om man har någon annan fråga till Linus. Och då
precis.
Kom det ju lite som övrigt frågor.
Ja.
Så de kör vi nu. Sprids gluten i ugnen om man värmer vanligt bröd och glutenfritt bröd samtidigt?
Då ska jag säga, det är väl lite fråga om vilket bröd man har. Alltså så här, är det ett bröd som är är väldigt mjöligt, alltså det är liksom mycket mjöl utanpå.
Just det.
Eller liksom bitar som kan flyga omkring. Jag tänker, har man en väldigt bra, effektiv varmluftsugn med en väldigt kraftig fläkt där allting flyger runt i ugnen, då kanske det gör det. Men liksom bara att själva att någonting värms i samma, på samma plats som en annan annat. För gluten får inte vinga själv och flyger av sig självt. Utan Nej. Det måste ju till någonting, liksom att det kastas runt i luften om man bakar till exempel eller något sånt där.
Ja, där kanske man får ta till sitt sunda förnuft. Om det är liksom en fralla med supermycket vetemjöl ovanpå, så man, om man blåser på den blir det ett puffmål. Då kanske man kan blåsa bort det först.
Precis. Och fortfarande så att om man gör glutenfri pizza till exempel, så kan man ju grädda den i samma ugn om man gör det här på rätt sätt, såklart. Du får ju vara noggrann då, liksom allting innan.
Mm.
Men i själva ugnen så hoppar ju liksom inte gluten, får ju liksom inte vingar på värmen.
Nej.
Så länge det ligger på sin plats så är det liksom inte kontaminationsrisken där, utan det är ju liksom då, om du inte har det på liksom en särskild bakpapper eller vad det nu kan vara för någonting.
Hur farligt är det att få i sig gluten när det gäller korskontamination? Kan man lita på restauranger?
Det var en liten klurigare fråga.
Du touchar det här brödfrågan ändå, måste
Ja, men det gör det verkligen. Och som sagt, vissa gör ju, värmer upp bröd på ett farligt sätt.
Mm.
Man liksom kanske sätter dem bredvid varandra och sånt där, så att de verkligen får kontakt med ett glutenbröd. Och då är det såklart jättefarligt.
Men vänta, förlåt. Är det jättefarligt? Jag tänker, man får inte heller skrämma upp folk så att de inte liksom vågar gå på restaurang.
Nej, alltså, du kommer inte dö av det.
Nej.
Men allting handlar ju om så här, kan säga, farligt för den med celiaki, alltså att få i sig gluten. Det är fortfarande så att du kan ju få ganska allvarliga symptom och du kan få långsiktiga problem.
Vilka då? Vad är de långsiktiga problemen? Eller liksom, kan man få långsiktiga problem om en enda liten ugnsbrödsincident?
Nej, jag skulle säga så här. En enda incident tror jag inte att du får jättemycket problem av. Men däremot så är det så att om du får i dig mycket gluten på en restaurang en gång och du får i dig någon annan gång, alltså du vet ju inte liksom riktigt hur ofta det är alltid.
Nej.
Beroende på hur mycket symptom du får och om du vet om att du får symptom varje gång. Eller om du får i dig kanske lite små mängder gluten där du inte får liksom märkbara symptom varje gång. Alltså det är lite svårt att veta exakt. Så att det bästa är att undvika att få i sig gluten.
Ja.
För att alltså, om du matar din kropp med gluten hela tiden, omedvetet. Just eller medvetet såklart. Det är inte
kanske
bra
är tionde gången jag får i mig gluten på en månad utan att jag själv har
ja,
förstått.
Ja, du kanske inte visste om det.
Nej,
så att det är fortfarande så här, varje enskild gång som man märker av det, så det blir inte bra. Och på sikt så är det inte bra att få i sig gluten, och särskilt då inte att få i sig regelbundet. Men man vet inte alltid när det händer regelbundet.
Nej. Så är det farligt att gå på restaurang? Om vi ska tillbaka till frågan. Förlåt att jag avbrutit dig.
Nej, men vi kan, alltså just korskontamination, jag förstår, så det är väl inte det vanligaste, utan det vanligaste är att de gör att felserverar, att de liksom tar ordern fel, att de liksom missuppfattar någonting i, alltså någonstans i gången från din beställning till du får maten på bordet. Någonstans där blir det fel. Du får liksom en helt vanlig hamburgare eller pasta eller någonting. Det är väl, som jag har förstått i alla fall, det som de ser mest när man liksom gör inspektioner och undersöker vad som hänt. Att det faktiskt var helt fel. Att man gav fel mat. Just kontaminationen verkar inte vara det som inspektörerna märker av i alla fall. Men däremot så är det så att får du i dig lite gluten hela tiden genom kontamination, så vet du ju inte om det.
Nej.
Om du inte får kraftiga symptom varenda gång.
Just det. Men man ska väl också tillägga att man får ju få i sig typ ett kryddmått vetemjöl per dag.
Mm.
Så att skulle det vara så att det är typ skuret på samma skärbräda men det är inga synliga smulor eller någonting, så kanske det ändå passerar för den dagen.
Men så kan det vara. Men det, sagt, det handlar ju om liksom då totala dygnsmängden du får i dig.
Mm.
Det viktiga här är att du har koll på hur mycket du får i dig. Därför ska ju liksom då restaurang ska ju inte ge dig mer
gluten. Just det, gluten, såklart.
Utan de ska ju se till att det är glutenfritt. Alltid under 20 ppm.
På café ska bakade saker inte anges som glutenfria, utan de ska anges som bakade utan gluten eftersom att det finns en miljö med mjöl. Men då borde väl inte pizzerior kunna erbjuda glutenfria pizzor? Eller får pizzerior skriva glutenfria pizzor?
Det här är en så här väldigt klurig sak där kommunerna gör olika.
Uh-huh.
De har olika regler i olika kommuner för olika verksamheter. Det finns en lag som säger vad man får och inte får göra. Den lagen säger Livsmedelsverket är väldigt tydlig, och de har också skrivit ut på sin hemsida vad man får och inte får göra.
Mm.
Malmö stad följer den lagen. Men Stockholm, Göteborg, nästan alla andra kommuner gör inte det.
Den här podden älskar Malmö. Malmö gör alltid rätt. De, det är väl så?
Ja, jag kan säga, de kanske inte alltid rätt, men de gör mer rätt än de andra kommunerna.
Okay. Och vad är det då som de följer som de andra inte gör?
Nej, men det är så att om man det man får påstå om gluteninnehållet, det är glutenfri.
Mm-hmm.
Eller mycket låg glutenhalt, och det innebär högst 100 ppm gluten.
Okej, okay, det får man säga.
Det får man säga, men det finns ju ingen som säger det, eftersom Nej. Det är helt meningslöst.
Ja.
För det får du inte använda i glutenfri mat exempelvis, de Nej. Produkterna. Så att det som används i Europa, det är glutenfritt och det är högst 20 ppm.
Mm.
Du får inte skriva någonting om att det är bakat i en miljö där gluten finns. Det är inte tillåtet.
Inte ens på kaféer där det är Nej. Mycket mjöl. Nej.
Nej.
Utan då ska det vara antingen glutenfritt eller inte glutenfritt.
Ja, för du som kund kan ju inte avgöra kontaminationsrisken. De skriver så här, det är bakat i en miljö där det finns mjöl.
Nej.
Så vad de mjöl eller gluten?
Mm.
Hur mycket finns det? Vilken risk är det att det finns just min kaka?
Mm.
Och hur mycket kan det finnas där? Det får inte du veta av det. Utan Nej. Det du vill veta är ju, kan jag äta den eller kan jag inte äta den?
Mm.
Inte så här, skulle jag kanske kunna äta den om det var säkert eller inte, eller hur har de gjort?
Nej, okej, men pizzerior då? För det, ofta står det så här, glutenfri pizza plus 15 kronor typ.
Ja, om de kan garantera att den är glutenfri, får de sälja den som glutenfri. Sen vet jag att alla har inte stenkoll. Så det är fortfarande så här bra fråga. Alltså när du köper mat någonstans och du kanske inte känner dig helt hundra, fråga hur de gör.
Mm.
De kan berätta det.
Och kanske också att man ska kika lite. Alltså så här, ser det ut som att de slänger mjöl överallt, då kanske det inte
Nej, då är det kanske inte bästa stället. Nej, men så här, kolla vart du är någonstans, liksom, kika lite grann hur de gör, hur de städar generellt. Alltså så här, ser det verkligen bara äckligt ut?
Ja, det där måste jag bara inflika. Ja. För att jag gick en kockutbildning när jag var typ 17-18.
Mm.
Någon så här grundläggande typ. Och då sa de på den utbildningen att det bästa sättet att ta reda på hur en restaurang håller på med liksom hygien och typ så här, hur bra de är med maten, är att gå in på toaletten innan du ens beställer och kolla hur städat det är där. För att oddsen är att de städar inte bättre i köket än vad de är på toaletten.
Ah.
Och det där har hängt med mig, särskilt om man kommit till en så här vägkrog typ. Med ens känns många restauranger betydligt äckligare. Kan man ju tipsa om det då? Kolla lite på toaletten och sen kolla lite hur mycket mjöl de kastar och sen...
Ja, men också, men ställ frågor, alltså prata med dem. Alltså det är väldigt få som inte svarar på frågor. Och vill de inte svara på frågor, då kanske inte det är bästa stället.
Okej, sista frågan. Kan man få bidrag för celiaki när man går på universitetet eller är över 18 år?
Det korta svaret är ja, man kan få.
Mm-hmm.
Men det beror på var du är, var du bor någonstans. Så att om du bor i en viss region, till exempel Stockholm, så är svaret nej.
Mm. Vänta, låt mig gissa. Hur är det med Malmö?
Malmö, jag vågar faktiskt inte svara exakt hur det är just nu, men det har varit så att man har fått det även när man är vuxen.
Bästa Malmö.
Ja, Skåne, region Skåne som det heter nu.
Mm.
De sköter det här lite bättre än de flesta andra. Får man väl säga. Det finns flera stycken andra också som har gett bidrag även för de som är vuxna. Men det handlar inte om att man går på universitetet eller att man är just över 18, utan det handlar om att man får ett bidrag efter att man har fyllt 16.
Men är det alltså typ ett SOS-bidrag man får?
Nej, eller det handlar om att regionen ger då ett bidrag som är, kan säga, motsvarande det som man får när man är under 16.
Okej.
Så att i vissa regioner har varit att man fått ett kontantbidrag kanske.
Uh-huh. Men kan man söka alltså, typ motsvarande SOS eller så? Alltså om man har väldigt låg inkomst och behöver mer pengar för att köpa sin mat.
Ja, om man då söker liksom då försörjningsstöd som det heter.
Just det.
Eller SOS-bidrag som man kan säga lite raljant.
Du är experten här. Det var inte raljant ska jag säga.
Nej, det var det inte.
Okej, okay, jag fortsätter.
Men i folkmun brukar man säga SOS-bidrag.
Mm,
försörjningsstöd heter det.
Mm.
Men då är det så att det finns möjlighet att få extra pengar för fördyrade livsmedelskostnader på grund av alltså en medicinsk diagnos.
Mm.
Så att om man då behöver socialbidrag eller försörjningsstöd av någon anledning, ta upp då att du har celiaki eller att ditt barn har celiaki eller vad det kan vara någonting. Och att det kostar då mer. Och be om liksom då extra pengar för det. För att alltså, på en normal budget, lägsta budgeten för mat, så har du inte råd med glutenfri mat som är lika näringsriktig och nyttig och bra som, ska säga, som normalkost med gluten.
Är det så jävla deppigt verkligen?
Ja, men det är det.
Och liksom, det är ju verkligen sjukt att det är så.
Och där, alltså, bara för att man har lite pengar så ska inte man behöva äta sämre mat för att man är sjuk.
Nej, så då ska man flytta till Skåne och sen så ska man få sitt bidrag.
Ja, det är ett bra tips.
Det var alla frågor som vi hade plats för i det här avsnittet. Tack alla som har ställt frågor.
Ja, tack. Det var jättebra frågor.
Verkligen. Och glöm inte heller att följa Svenska Celiakiförbundet på Instagram eller smilla.glutenfrittliv på Instagram för att kunna vara med i sådana här olika frågestunder och så, och få lite info om podden. Vi ska också passa på att tipsa om lite tidigare avsnitt som pratar om ungefär samma saker som det här, om man vill fördjupa sig lite.
Ja, vi har ett avsnitt som heter Knäckebrödssmulor i skolmatsalen, där det är du, Smilla, som pratar om skolmat och skolgång för dig.
Ja, och du också som expert tipsar om vad som ja. Gäller och vad man har rätt till och så. Och vad du har fått in på olika case via din ombudsmans roll. Liksom.
Ja, men precis. Men det är ett jättebra tips just när man börjar skolan. Ja. Eller går i skolan.
Yes, och sen har vi de här två andra avsnitten som vi har tipsat om under programmets gång. Det är alltså Camilla Hamid, bakning, hemkunskap och celiaki.
Som släpptes den 9 september 2021.
Yes, och skolmaten, rätt till likvärdig kost.
Och det släpptes den 30 september 2021.
Så där har ni lite extra lyssning om ni vill peppa igång nu inför skolstarten och eventuellt hemkunskap och så vidare.
Ja, och sen har vi såklart, vi har ju massa andra avsnitt om massa andra ämnen.
Verkligen, och glöm inte heller att prenumerera på podden så ni får en liten sån ping så fort vi släpper ett nytt avsnitt.
Det är väldigt smart.
Som vi gör var tredje vecka.
Ja.
Så tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs om 3 veckor.
Och tills dess, glöm inte att bli medlem i Svenska Celiakiförbundet.
Hej då!
Det här programmet görs på Beppo.